När jag tänkte på den här gudstjänsten så tänkte jag först, började tänka på ett bibelställe från Gamla testamentet, men sen hände det någonting. Jag bara upplevde att den togs bort från mitt hjärta och sen kom det någonting annat. Och jag säger inte att det är Guds ord som jag förkunnar, men jag säger inte att det är ett ord från Gud. Det var en väldigt klok predikant sa så här: man ska aldrig säga att jag har ord från Gud. Låt åhörarna få göra det och säga om det var ett ord från Gud eller inte. Men det är Guds ord som vi förkunnar och som vi lägger fram. Jag tänkte tala någonting som jag har tänkt på, det här med om ändens tid och tecken som finns här i ändens tid. Och det är ju ett väldigt känt kapitel från Matteus evangeliet, 24 kapitlet, där jag tänkte läsa från vers 1 till 3. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa det till dem: ni ser allt detta. Amen, jag säger er, här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Visst är det konstigt att vi människor, vi kan förstå med rätt spår på rätt sätt vädret. Om det är mörka moln, då säger oj, snart blir det regn. Eller klar himmel, och idag blir det en härlig dag, snart blir det sol och det blir varmt. Men tidstecken, vad Bibeln talar om, vilken tid lever vi idag i? Vad är det för tid i dygnet som enligt Guds ord som vi finns i? Och det säger inte jag här att jag kan det där och jag vet det där, men det är någonting som jag går och tänker på. Medan vi sitter här så är det otroligt många människor som kämpar och har det otroligt svårt och jobbigt. Jag kan bara berätta det här att vi fick ett samtal från Finland. Det är ett tag sedan och jag kände inte den här kvinnan som ringde. Det var 22:30 på kvällen och klockan är ju en timme före i Finland och det är bara 23:30 i Finland. Och Tanja säger och svarar i telefon: du får ta det här, och jag tar det här. Och då är det en finsk kvinna, alltså inte rom utan en finsk kvinna, och som säger så här. Ja, hon säger vad hon heter, jag minns inte ens vad hon heter, men hon säger så här: jag sitter här vid köksbordet och nu är det nämligen så här, det här är det sista samtalet som jag tar. Efter det här samtalet så kommer jag ta mitt eget liv och avsluta mitt liv. Och jag upplevde, hon menar allvar, det var sant. Hon menar varenda ord vad hon sa. Och därför började jag inte att fråga varför ringer du mig och känner inte dig och så vidare och så vidare. Då säger jag till henne så här: hörru, tror du att det där är en utväg, att du tar ditt eget liv och avslutar ditt liv genom att du dödar dig själv? Vet du att det finns en annan möjlighet? Och så försöker jag tala om Jesus, och vet du vad hon säger? Och Jesus har jag provat och det hjälper ingenting. Jag måste säga så här, jag tror helhjärtat på Gud och evangelium. Men vi människor, vi är så snabba på det här med att vi har alla lösningar. Att Jesus kan lösa upp allt. Simsalabim, ta emot Jesus och du blir fri. Det ligger inte till så, mina vänner, många gånger. Den här kampen var enorm i den här människans inre. Och jag har varit lite låst. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag hade ju inget bättre att erbjuda henne än Jesus förstås. Då är jag tyst där ett tag och hon pratar och pratar. Då säger jag så här: hör du, innan du avslutar ditt liv, innan du gör det där, kan inte jag bara få be för dig? Ja, ja, du får be för mig, så här, sa hon. Och jag börjar be lite så där försiktigt, du vet, när någon säger att det säger ingenting om Jesus. Men jag började be så här: käre Jesus. Och plötsligt så upplever jag hur den helige anden kom. kommer hjälp i min svaghet. Jag behöver inte vara stark. Jag behöver inte vara super, hyper, turbo. Jag får vara en enkel, vanlig människa som har en tro på Jesus. Guds ande kom i den stunden och såg den här kvinnans nöd. Och plötsligt upplever jag får någonting som är utöver min egen förmåga. Som inte jag kan ta, som bara ges av nåd och genom nåd. Den heliga andens kraft, en tro som Jesus verkar, en kraft som kom över mig. Och jag säger bara så här till henne, på finska, jag vet inte om man säger så på svenska. I Jesu Kristi namn, den här självmordsanden som finns i dig, jag befaller den att gå ut i Jesu namn. Och när jag säger så här så upplever jag hur den heliga anden liksom stadfäster Guds ord och kommer med där. Och, men det hände, jag upplevde någonting i andevärlden, i atmosfären. Och jag började fortsätta så där. Och plötsligt blir hon befriad. Hon blir glad. Man börjar höra att hon börjar tacka. Och sen avslutar vi det här samtalet och så säger jag till henne. Hon säger själv så här, det hände någonting i mig. Jag är befriad. Det är klart det hände. Det var Jesus, sa jag, som kom in här och gjorde någonting. Vill inte du ge ditt liv till Gud? Ja, det är klart jag vill. Jag vill ta emot Jesus. Och jag tycker det är någonting som bara den helige anden kan åstadkomma och göra. Vi behöver inte vara så professionella, så vi kan allt det där och ha stora nummer av det. Utan nöden är så stor. Det hjälper inte bara med fina ord och säga Gud välsigne dig. De människorna behöver ett äkta gudsmöte. Och det kan inte jag klämma fram. Utan det kan jag bara ödmjuka i mitt hjärta och be nåd. Herre, möt mig och möt människorna. En annan sak som hände. Och det är inte alls så länge sedan, för några, jag vet inte om det är 2 månader sedan, innan semester, en och en halv månad sedan. Vi satt hemma. För att göra historien kort så går jag in lite att vi förstår vad som hände. För 3 år sedan så var det en finsk kvinna som tog kontakt med mig via Facebook. Och sa, är du den och den personen? Ja. Jag känner inte det, jag vet inte hur det är, men min mamma vill att du ska ringa till henne. Och jag fick numret. På det viset så var hon min vän i Facebook. Hon bor i Finland, okej. Okay? Så gick det 3 år. Jag är hemma. Och för 1,5 månad sen så sitter vi där, Tanja och jag. Och vi tittar på tv. Och det var också vid 22:30, eller hur? Och plötsligt upplever jag, du ska kontakta den här tjejen. Jag tänkte, hennes namn kom upp och så här. Och jag slår upp Messinger och tittar om det där. Och skriver ett meddelande. Och, fast jag upplevde att jag skulle kontakta med henne några dagar innan. Men hon svarade inte. Men jag skrev, hej, hur mår du? Och inget mer. Och det gick 3 dagar. Sen den kvällen svarade hon 1,5 månad sen. Oj, jag såg inte att du har skrivit hej 22:30 på kvällen. Och jag började skriva med henne. Plötsligt upplevde jag bara, ring till henne. Och vet ni vad jag tänkte? Nej, jag orkar inte, Gud. 11:00, jag vill titta på tv. Ni tänker nog inte så, men jag tänkte så. Och ju mer jag började prata med, eller vi bytte ord så här, genom att skriva till varann. Jag upplevde väldigt mer att skriva till henne, eller ring till henne. Och så säger jag, hej, får jag ringa till dig? För jag känner att vi behöver pratas vid. Och jag ringer genom Messinger. Och vi pratar ungefär en halvtimme och Tanja är med där. Och sen säger jag bara, hon har världens problem i sitt liv. Jag säger så här till henne innan jag avslutar samtalet. Rosie, jag känner inte dig. Jag vet inte vem du är. Jag har aldrig träffat dig. Jag har aldrig pratat med dig. Och det här är första gången. Syftet med det här samtalet är att Jesus kallar på dig. Han vill frälsa din själ. Vill inte du överlåta ditt liv till Gud så får jag be för dig innan jag slutar det här samtalet. Och hon säger ja, jag vill och börjar gråta. Och jag får be för henne där tillsammans med Tanja i Jesu Kristi namn. Och så säger jag till henne, be efter mig, och hon ber. Och hon känner bara, hon säger efter samt bönen, vad skönt det känns. Det finns hopp och det finns liv. Vet ni vad som hände? 4 dagar därefter så blir hon mördad. Det här är verkligheten. Människorna behöver mer än bara härlig andlig show. De behöver äkta mötet med oss människor. Först och främst att vi är människor. Att vi kan mötas på samma nivå. De behöver Jesus. De behöver evangelium. Jag kunde aldrig tro. Och jag lovar. Jag grät efteråt när jag fick höra. Jag sa, Jesus, tack att jag fick vara med. Tack att jag fick vara med. Och sen hade jag semester och jag var i Finland. Och då hade de minnesstund och jag åkte dit. Och jag sa, de ville att jag skulle säga någonting. Och då sa jag till, vad ska man säga i en sån här hopplös fall? Flickan slog i kistan där och det var ju alla de nära och kära, de grät ju förstås. Och då sa jag bara, mitt i den här tragiska situationen som har hänt, så grep Gud in. Så älskar Gud människan. Han överger inte människan. Han grep in och frälste den här flickan. Och så berättade jag om den här händelsen. Ja, det får vi trösta oss med. Och jag sa så här, jag vet inte om det är som jag sa. Det kanske var så här att Herren såg att den här flickan skulle inte kanske ha kraft att vandra och följa Jesus på det viset som, ja, att vara Jesus efterföljare. Och då hände någonting som inte Gud ville skulle hända. Men Herren såg, jag vill ta den här människans liv och själ. För han har lagt evigheten i oss. Och Jesus frälste den här flickan. Och då kom anhöriga efter det och säger, hon vittnade om detta. Hon sa att det hade hänt och skett. Det är det här vad Jesus Kristus gör i ändens tid, i den här tidsåldern. Lärjungarna såg templet. Vi ser många gånger det stora, det underbara. Och sen frågar de, när ska det ske? När kommer du tillbaka? Så, när är liksom tecknet på detta? Och då säger Jesus i vers 4 och 5, samma kapitel. Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias. Och det ska leda många vilse. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias. Och det ska bedra många. Mina vänner, det är oerhört viktigt också att veta. En av de här tecknen är just att vi kan bli bedragna. Det är vad jag förkunnar och säger här. Det måste också prövas. Oavsett vem det är som förkunnar. Allt vad vi profeterar, allt vad vi säger ska prövas på högsta allvar med Guds ord och mot Guds ord. Inte som poliser utan som bröder och syskon för att vi ska ha omsorg om varandra. Att vi vet att vi är på rätt linje, att vi är på Bibelns linje. Det är oerhört viktigt. Annars skulle inte det här första tecknet vara. Jesus talar inte sagor. Jesus säger inte bara, ops, förlåt, jag menade inte så. Det första tecknet var, se till att ingen bedrar er. Många kommer i mitt namn och säger, jag är Messias, och det bedrar många. Vad menas med det? Ja, det menas inte att någon kommer och säger, hej, jag är Jesus, Guds son. Om jag skulle säga det, då skulle ni se en falsk profet, eller hur, på en gång. Och det stämmer inte. Men det hebreiska Messias betyder ju dens mode, eller grekiska Kristus, den som har smörjelser. Det står i vers 11, vers 24, samma kapitel. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Ty falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om omöjligt bedra även de utvalda. Alltså, man lyfter fram i den yttersta tiden, mina vänner, smörjelsen. Jag har smörjelsen. Vilken smörjelse du har. Men mina vänner, det är farligt att gå ut med det här budskapet. Det är inte smörjelsen i sig själv som är det viktigaste, mina vänner. Utan det är den som ger smörjelsen. Den som smörjer oss, och det är Herren Jesus Kristus, Guds son. Det kommer att ske under och tecken, och vi springer många gånger efter under och tecken. Vi talar väldigt väl om under och tecken. Jag talade om de här flickorna också, vad som hände och skedde. Det är klart vi ska tala om Guds under, vad Gud gör. Men det är också oerhört viktigt det här, att det betyder inte att, vad ska man säga, Att det är Kristuscentrerad även fast det sker under och tecken och stora ting. Jag skulle bara kunna berätta, men vi har inte tid. Om 10 år, om det är ekumenisk gudstjänst, så kan jag fortsätta. I Finland till exempel, det var, jag vill inte bara nämna namn, många, många människor som hade den här smörjelsen. Många som lyfte fram det här med smörjelsen. Under och tecken, människorna faller, människor blir helade, människorna talar i tungor. Förstå mig rätt, det här är bibliskt, men det finns också en fara om inte vi kan få nåden att också pröva detta, om det är verkligen Kristus. Är det Kristuscentrerad? Vänder människorna till Jesus? Är det någonting som han framhäver mig själv? Jag har smörjelsen, och när jag ber för dig syster, då skakar du. Det handlar inte om detta, det handlar om att Kristus ska få träda fram. Att det är han som är det centrala. Eller hur? Och att människorna vänds till honom. Och jag har ingenting mot under och tecken. Jag skulle kunna berätta här bara vad som har hänt de senaste månaderna. Hur Gud har gripit in i människornas liv. Men nu vill jag medvetet tala om det här budskapet som jag upplever att jag har på mitt hjärta. Har ni tänkt på det vad som står i Matteus evangeliet 7:21-23? Matteus 7:21-23. Många ska komma, många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga till den, sanningen: jag har aldrig känt er, gå bort från mig, ni laglösa. Hur kan detta vara möjligt? Har vi inte, Herre, Herre, öppna för oss. Jag har ju profeterat i ditt namn. Det här med all ödmjukhet, vad Gud gjorde, och det har några kanske hört i busfabriken en gång. Det var en tjej som var besatt och hon blev befriad. Vi fick be för henne, Tanja och jag, och Gud befriade henne. Onda andar gick ur henne och hon ramlade omkull och hon tog emot Jesus. Men vi har profeterat, vi har drivit ut onda andar, vi har gjort stora ting i ditt namn. Men Jesus säger till den här personerna: jag känner er inte. Och jag tror att det är där som är just det här kärnan i det här vad vi läste i Matteus 7. Känner vi Jesus? Har vi ett förhållande till honom? En relation? Att Kristus är någon färskvara, någonting som jag upplever dagligen, att Herren berör mig, förnyar mig, att jag hela tiden får leva i en öppen relation, att jag är grenen som är inympat i vinstocken och inte bara med massor med blad i trädet, utan också får bära frukt när jag är i Jesus Kristus och lever tillsammans med honom. Det är oerhört viktigt detta, att vi lär känna Jesus. Och hur lär vi känna Jesus? Det blir vi inte endast om det är häftiga möten, om det är häftiga gudstjänster, om det är häftig atmosfär. Vi kan lära känna Jesus endast om vi blir hans efterföljare, om vi blir hans lärjungar, om vi går i hans fotspår, om vi har vår blick fäst vid honom. Och då händer det just det vad Gud kan göra. Då kommer det att hända under och tecken. Men inte genom att de kommer först. Utan Gud stadfäster sitt eget ord. Och det är där vi måste landa igen. Det är där jag måste landa. Jag måste landa där. Jag och Tanja. Vi har haft nu 3 eller 4 år. Hela tiden har vi bett om Gud. Herre, vi har fått lära oss på nytt att landa på Guds ord. Och mer, jag säger inte att vi kan detta. Det kan vi inte, va? Men vi håller på att lära oss hela tiden. Mer och mer in i ordet. Förankrat i ordet. Då går vi inte vilsna, mina vänner. Då kan ingen bedra oss. Förstår ni detta? För då känner vi genom ordet och andens uppenbarelse vem Jesus Kristus är. Och när vi lär känna sanningen. Guds ord är sanning. Och sanningen kommer att sätta oss fri. tillbaka till ordet. Och det är så lätt det här med smörjelsen som folk kom, som vi läste om, att det kommer människor som säger att jag har smörjelsen. Det är många gånger liksom att allting blir centrerat runt om, runt de där personerna. Men det ska inte vara så. Tack gode Gud, när Herren smörjer, han vill smörja och han smörjer och han ger kraft och han ger befogenhet. Det handlar inte om detta, men han ger den för Kristi Jesus skull, att han ska bli förhärligad och för att människorna ska få hjälp att komma till Gud. Det är det som är syftet. Någonting annat också som jag har lagt märke till, jag vet inte om ni har tänkt, och förstå mig rätt nu, jag tror på Gud, jag tror på den heliga anden, jag tror på Jesus Kristus, Guds son. Men någonting som vi också måste vara observanta för, det är att man lyfter fram den heliga anden och talar och förkunnar i den heliga andens namn och lyfter fram gudomlighetens tredje person i centrum i den andliga tjänsten. Så ni inte missuppfattar mig, jag är inte mot den heliga anden, så kommer vi snart till poängen här. Och glömmer bort att gudomlighetens tredje personens huvuduppgift är att förhärliga Jesus Kristus, Guds son. Man söker mer gåvorna, kraften, häftigheten än personen Jesus Kristus. Oerhört viktigt att vi går till Bibeln och vad Guds ord säger om den heliga anden. Johannes 16:12-15. Johannes 16:12-15. Men när han kommer, alltså den heliga anden, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv. Lägg märke till det. Den heliga anden talar inte om sig själv, utan bara det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, säger Jesus. För att han ska ta från det som är mitt. Och vad är mitt? Alltså vad är, när Jesus menar, vad är hans? Ja, det är ju hans eget ord. Eller hur? Det är hans egen person. Heliga anden tar från ordet, tar från Kristus och förkunnar om Kristus, förhärligar Kristus, leder människorna till Kristus, gör Jesus Kristus känd för dig och för mig och för våra nästa. Det är det handlar om. Han går till ordet. Allt som Fader har gett mig, säger Jesus. Allt som Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Tänk på Johannes döparen. Ett härligt bibliskt exempel. Ett härligt bibliskt exempel. Johannes döparen, han var i öknen. Och han förkunnade budskapet om Guds rike, bot och bättring och omvändelse. Och människorna kommer till honom. Och Lukas evangeliet 3:15-16. Folket gick där i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om Johannes kan vara Messias. Den som vi har väntat, den utlovade, den smorde. Johannes svarade dem allesammans: jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Halleluja. Alltså det är Jesus som döper i den heliga ande och eld. Förstår ni? Johannes lyfte inte fram sig själv, utan sa: nej. Jag är inte Messias, utan jag är inte ens värdig att lossa hans remma från sandaler. Jag döper er med vatten. Jag är bara en tjänare. Jag går inte ut och skriker, jag har smörjelsen. Men det finns en som är större än jag, och det är Jesus Kristus, Guds son. Han ska växa, han ska bli större, och jag ska minskas. Eller hur, syster? Amen. Och det är det handlar om. Och här ser vi liksom Vi ser den här sunda linjen i Guds ord. Helige anden är till för att förhärliga Kristus. Ta från honom och göra honom känd. Hjälpa oss, leda oss in i hela sanningen. Så att vi förstår sanningen som är Guds ord. Och vi kommer in i friheten. Och ser vilken underbar Kristus vi är. Han måste bli större och jag mindre, säger Johannes. Varför är det så att vi kan gå? Varför finns det en risk att vi kan gå? Att vi kan bli bedragna? Och då säger Jesus, Matteus 22:29, till saddukeerna när de trodde inte på uppståndelsen. De säger en kvinna hade 7 män och alla dog. Stackars kvinna. Vem blir då hennes man i uppståndelsen? Och då säger Jesus någonting som vi ska ta vara på. Jesus svarar till saddukeer: ni tar alldeles fel eftersom ni varken förstår skriften och Guds kraft. Finska översättningen säger så här: ni går vilsen eftersom ni inte känner till skriften och Guds kraft. Det räcker inte bara att veta skriften och ha en kunskap om skriften, utan just den här den heliga andens uppenbarelsen, hjälparens uppenbarelse som förhärligar Kristus genom ordet, att ordet blir levande i mig, i mitt hjärta. Ordet, när ordet öppnas, vad händer då? Då ser vi inte bara under och tecken. När ordet öppnas, då är det första som du kommer att se, det är Jesus. Det är Jesus. Den heliga anden, när han öppnar bibelordet, då förhärligar han för det först och främst är det Kristus. Eller hur? Och sen, i personen Kristus händer det någonting. Där finns alla andliga välsignelser i honom. Men vi behöver nåd att komma in i skriften. Vi behöver nåd att gå in i bibelordet. Jag behöver bli duktig på att läsa mer Guds ord. Och inte bara läsa, utan be att Herre, tala till mig. Låt det här ordet få forma mig. Låt det få verka i mig. Så att det sker någonting i mitt liv, att det börjar bära frukt. Vet ni vad? Jag tror att klockan är mycket. Jag vet inte. Jag är inte alls klar här, men jag vill inte fortsätta. För jag tycker inte att det inte är det viktigaste vad jag säger här. Men jag vill avsluta här att det är oerhört viktigt just det där att vi går tillbaka till bibelordet. Se till att ingen bedrar er. Och vi går vilsna när vi inte känner Guds ord och känner till skriften och kraften i Guds ord. Och det är oerhört viktigt att vi tar det här på högsta allvar. Och många gånger måste vi göra det, att det gör man i stillhet. Vi har fått göra det i 4 år, Tanja, jag i stillhet. Jag är väldigt sån här evangelist-typ och det händer mycket saker och ting. Men jag känner de sista åren har varit mycket så att Gud har tagit mig så här och satt mig på drejskivan och börjat forma om mitt hjärta, mitt inre. Gå in i djupet i mitt liv. Och när ordet öppnar sig, vet du vad som händer, syster? Din själ blir läkt. Det händer någonting. Då är det inte bara någonting som vi bara framför, utan då är det ordet. När dina ord öppnas för mig, står det i ordspråksboken, det är läkedom och hälsa för hela kroppen. Och det händer någonting i människans inre. Och när du, syster, får ta emot Guds ord som du får höra idag, vet du vad som kan hända? De dörrarna som är låsta i ditt inre, i ditt hjärta, de problemen de bär i, det kommer en tro i ditt inre. En tro som Jesus verkar och som lyfter bara upp dig. Och du kommer bara se Jesus, du är verklighet. Och han kan hjälpa dig. Och det kan ske i detta möte. När det blir förbön, då ska du gå fram där och de här bröderna ska be för dig. Och Jesus kan göra det i ditt liv. Amen. Det är vad Jesus kan och vill åstadkomma. Må Gud hjälpa oss. Ni gör bra när ni kommer ihåg mig och min familj i förbön, varandra, Guds församling, att vi får nåden att bli kvar i Guds ordet och se till att ingen bedrar oss. Helige ande, ska vi stå upp tillsammans? Ni har suttit ett tag. Jesus. Halleluja. Herre, jag bara upplever dig i mitt hjärta att du lyfter fram ett ord från Uppenbarelseboken, ordet till Philadelphia församling. Du säger så här till församlingen: se, jag kommer snart. Håll tag i detta vad du har så att ingen tar din krona från dig. Mm. Och Jesus, tack att du kommer verkligen snart. Och du är inte, din återkomst är inte för att skrämma människor, utan det är för att du vill göra oss beredda att möta dig, Jesus. Att vi kan vara lika de här fem jungfruar, att vi har olja i lampan och i skålen, Herre. Att vi är beredda, vi är vakna. Tack Herre att ditt ord, Herre, är det här som håller oss vakna, och din helige ande. Mm. Mina vänner, jag upplever också detta som kommer fram, som jag vill säga till er. Och det har jag också Guds ord på, och det här får ni ju också pröva. När ni tar vara på mitt ord, så står det i Uppenbarelseboken, och inte förnekar Jesu namn och inte förnekar han att ta vara på Guds ord, då säger Gud också, då ska jag ta vara på er i prövningens stund som kommer i den yttersta tiden över hela jorden, över alla folk och stammar. Och det är bara ordet som består. Och det är bara ordet som bär, mina vänner. Ordet står kvar. Herre, vi öppnar våra hjärtan för dig, och vi böjer oss inför dig och din mäktiga hand. Det gör vi allesammans här ikväll, Jesus. Vi är samlade och varit samlade runt omkring dig. Det är du som är i centrum, Jesus. Och Herre, ingen av oss kan det här och är expert på det här, utan vi ber om det. Herre, gör dina ord levande för oss. Öppna ordets dörr på nytt i individers liv. Led oss tillbaka till ordet, till bibelordet. Låt oss finna dig i ordet, för du är ordet, Jesus. Helige ande, de här riktlinjerna, Jesus, vi ber om nåd att vi ska få på nytt kunna se de här riktlinjerna när det gäller församlingarna, när det gäller äldste, när det gäller ledningen, när det gäller individens och medlemmars liv, att vi har en rätt riktning, att det är ordens linje och riktning som vi har i våra liv. Herre, när stormarna kommer och när det prövar, när vi vill pröva det på många sätt. Herre, många har varit där. Jag har också varit där, Herre. Jag har också varit där när allt raseras, när ingenting finns kvar. Och då fanns ditt ord kvar, Gud. Och det ger hopp. Och det lyfter. Och det vägleder oss på rätta vägar igen för ditt namns skull. Tack Jesus, att du stadfäster ditt eget ord i våra liv när måndagen kommer. Och vi får på lärjunga sätt börja följa dig och dina fotspår också i detta att finna tillbaka till ordet. Amen. Varsågod och sitt. Tack Jesus.